Now, yesterday we covered the first two chapters, and we ended the discussion of what a true Jew is.
Igår talade vi de första båda kapitlen i Romarbrevet och slutade med att tala om vad en sann jude är för någonting.
Lord, I tried to picture the last thought that Paul had expressed.
På tavlan har jag här försökt åskådliggöra det sista som Paulus framhåller i Romarbrevet 2.
The Jews were people who led better lives than the heathen around them.
Judarna var människor som förde ett bättre liv än hedningarna runt omkring dem.
For example, one Greek chronicler, one Greek historian says,
en grekisk historieskrivare säger till exempel,
the Jews are a strange people.
Judarna är egendomliga människor.
They raise all their children.
De uppfostrar alla sina barn.
In other words, in the heathen world it was simply taken for granted that children were aborted and even killed after they were born.
Så bland hedningarna togs det för givet att barn kunde dödas i moderlivet eller strax efter de var födda.
To raise all your children in the heathen world was like keeping all the little cats and all the little dogs alive.
Att ta vara på alla sina barn var för hedningarna som att bevara varenda katt eller hund.
But this is just one illustration of tremendous difference in the Jewish morality and heathen morality at the time.
Det här är bara ett exempel på den stora skillnaden mellan judisk moral och hednisk moral vid denna tid.
The Jews also prided themselves on the fact that they never committed idolatry.
Och judarna var också stolta över det faktum att de aldrig dyrkade andra gudar.
And to this day the Jews make that claim for themselves.
Och allt fort så gör judarna det anspråket att de aldrig dyrkar främmande gudar.
I remember an old Jewish friend of mine who said the Jews have broken every commandment but one.
En gammal vän till mig, en jude, han framhöll detta att de har brutit alla bud förutom ett.
And when I asked him which one that was, he said the first one.
Vilket är det som ni inte har brutit emot? Jo, det första.
Even to this day the Jews pride themselves that they have never broken the first commandment.
Också i denna dag är judarna stolta över att de har aldrig brutit det första budet.
And against that background you can understand what Paul is driving at in chapter 2.
Mot denna bakgrund förstår du kanske vad Paulus syftar emot i kapitel 2.
The Jews said we are God's people because we have led good lives.
Judarna framhåller vi är Guds folk för vi har levt ett gudfruktigt liv.
And then Paul says, but he is not a Jew which is one inwardly, but he is a Jew which is one outwardly.
Men då framhåller Paulus, den är inte jude som är det utvärtes motto, utan som är det invärtes motto.
And you remember a Jew is one who is praised, a praised man.
Vi kommer ihåg från igår att en jude är den som är prisad, en berömlig, prisad människa.
So he is a Jew, that is a praised man who has his praise from God and not from men.
Han är en jude, en prisad människa som har sin berömmelse från Gud och inte från människor.
Outwardly, many people said of the Jews that they were righteous people.
Om man såg på det yttre så sa människor om judarna att de är rättfärdiga.
But they judged only by outward appearance.
Men de dömde bara utifrån det yttre.
Only if a man says only if God says to a man, you are a righteous man, is he really praised?
Endast om Gud säger om en människa, du är rättfärdig, endast då är han berömvärd.
And God will never say that about any man unless he renders perfect obedience to all the commandments.
Och Gud kan inte säga det om någon människa, såvida hon inte har fullkomligt hållit precis alla bud.
Not only outwardly but also inwardly.
Inte bara på ett yttre sätt utan också inre mening.
And Paul has showed that the Jews did not keep the law inwardly even if they led a moral life.
Och Paulus har här visat att judarna höll inte lagen på det inre viset även om de i yttre mening hade hög moral.
And therefore they were no better than the Gentiles really.
Alltså var de inte egentligen bättre än judarna.
Än
hedningarna.
Yeah. Because the wrath of God is revealed against all ungodliness and all unrighteousness of men.
Guds vrede är uppenbarad över all ogudaktighet och laglöshet bland människor.
Not only that of the Jews, of the Gentiles, but also of the Jews.
Inte bara när det gäller hedningarna, utan också judarna.
And chapter 3 then, Paul, the question first of all, what does the Jew have more?
Kapitel 3 ställer nu Paulus allra först frågan, vilket företräde har då judarna?
Evident he means, what does the Jew have more than the Gentile?
Han menar, vad har judarna mer än hedningarna?
And what profit is there in circumcision, he says.
Vad har man för fördel av omskärelsen?
What good does it do to be circumcised if that doesn't already make you one of God's people in and by itself?
Vilken nytta har man av omskärelsen om man inte genom den blir Guds folk genom själva akten?
If one must be circumcised inwardly as well as outwardly.
Om man måste bli omskuren i till hjärtat och inte bara till det yttre.
And what Paul says here is certainly also taught in the Old Testament.
Det som Paulus här säger, det är inget nytt, det lärs redan i Gamla testamentet.
Already in the Old Testament the people were told to circumcise their hearts.
I Gamla testamentet där lär till exempel Mose att man måste också bli omskuren till hjärtat.
That they should rend their hearts and not their garments.
Man måste
that they should tear their hearts.
Man måste slita sönder sina hjärtan och inte bara kläderna.
To show that they were sorry over their sin.
För att visa att man verkligen hade ånger över sin synd.
Now this is also very important for an understanding of modern theology.
Det här är också viktigt, mycket viktigt för att förstå den moderna teologin.
Because in modern, especially in modern fundamentalistic Protestantism,
i synnerhet i modern fundamentalistisk protestantism,
the promises of God given to the Jews in the Old Testament,
så uppfattar man löftena till judarna som är givna i Gamla testamentet,
are often interpreted as applying to the Jews as an outward people.
Som om dessa löften gäller judarna i dess yttre form, som ett yttre folk.
And the promises that God gave to Israel in the Old Testament, they say, must be fulfilled in the Jewish race.
Och då säger man att de löften som är givna till det gamla testamentliga Israel, de måste uppfyllas i vår tid på den judiska rasen.
And yet the New Testament, as well as the Old Testament, teaches very clearly that only those people are really God's people who accept him in faith.
Och ändå lär både gamla och nya testamentet så klart att endast de är Guds folk som tror.
But if that's true, then and then if that's not true, they say, then what good does it do to be a Jew?
Men om det är så, vad nytta har man då av att vara en jud efter köttet?
Paul says there is a great profit in being a Jew because first of all to them were committed the sayings of God.
Men Paulus säger det är visst en fördel till dem har fått Guds ord.
And then he asks the question, what if some do not believe?
Och då ställer han frågan, men om då några inte tror.
Now, your Swedish translation says, what does it matter if some are trolösa?
I den svenska översättningen står det inte, vad betyder det om några av dem inte tror, utan det står om några av dem blev trolösa.
The Greek word that we have there is apistel.
Det grekiska ordet här är apisteo.
What do you do when you put the dots on it?
Yeah,
in the negative. Trolösa. In Greek is apisteo. What if some do not believe?
Vad betyder det då om några inte tror?
Often the same word can have two different meanings in Greek.
Det är inte så sällan som samma ord kan ha två betydelser i grekiskan.
You have examples of that also in Swedish.
Det finns exempel på det också i svenskan.
When we were in Sweden the first time,
när vi var i Sverige första gången,
we attended Mats and Ulla Eskols wedding.
Så var vi med på Mats och Ullas bröllop.
And at the dinner after the wedding,
och vid bröllopsmåltiden,
somebody read a telegram.
Var det en som läste upp ett telegram?
And the telegram said, "Vi skatter er mycket."
Vi skatter er mycket.
And then it was signed by the finance minister.
Och sen var det undertecknat av finansministern.
And immediately you see the meaning changes in the context, right?
Och genom detta undertecknande får man ett sammanhang som förändrar betydelsen av skatta eller uppskatta.
When you read that sentence by first, you think it means we esteem you very highly.
När man läser det först utan att se vem som har undertecknat det, så fattar man det som att vi tycker om er mycket, vi uppskattar er mycket.
But when you read the signature on the letter, on the telegram, you know it means we tax you very much.
Men när man sen läser att det undertecknar finansministern, så förstår man att det betyder att ni ska få högre skatt.
We have the same thing in Greek.
Vi har samma förhållande i grekiska.
Pistos.
Det grekiska ordet pistos
can either mean troende.
Det kan betyda troende.
Or true fast.
True fast.
It can either mean that I believe what somebody tells me.
Det kan betyda jag tror vad någon säger mig.
That I believe that his word, that I say that his word is correct.
Jag säger ja till vad han säger, jag tror att det är riktigt.
Or it can mean that my word is correct.
Det kan också betyda att mina ord är riktiga.
When I make a promise, I will keep it.
Att om jag ger ett löfte, så håller jag också vad jag lovar.
In both cases it has something to do with keeping a promise.
Så i båda fallen har det att göra med att hålla ett löfte.
But in one case you look upon the promise of another man as being kept.
Men i ena fallet är det frågan om man ser på en annans löfte.
And in the other case you think of your own promise as one that is kept.
I andra fallet ser man på vad man själv lovar.
And so the Greek word pistis.
På samma sätt då det grekiska ordet pistis.
Can mean true faith.
Det kan betyda tro.
Or trofasthet.
Också trofasthet.
Again, believing that somebody's word is true.
Tro, det vill säga att man tror på någon annan, att han håller sitt löfte.
Or keeping your own word true.
Eller trofast att man själv håller vad man lovar.
This I is again the negative I.
Det här A, det betyder inte, det är den negationen.
And the positive form of this word is pistoio.
Det är alltså att tro.
You will hear.
Det är ord som jag säger om att tro.
What? Some do not believe.
Vad betyder det om några av dem inte tror? Alltså poängen är här och syftade på om de inte håller Gud för att hålla sina löften, eller syftade på att de inte själva håller sina löften. Den svenska översättningen tar alltså till människan att de själva inte är moraliskt högstående, inte håller sina löften. Medan, ja, här är frågan om att de inte håller Gud för sannfärdig.
Now, apisteo, this word in every place in the other place in the New Testament except one is translated as not to believe.
Alla ställen i Nya Testamentet där apostio förekommer, där betyder det och där översätts det med att icke tro, förutom på ett ställe.
This word is the word that is used in Mark chapter 16, verse 16.
Det här verbet som förekommer i Markus 16:16.
Where we read, he that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned.
Där det just står, den som tror och är döpt, han ska bli frälst, men den som icke tror, apisteo, han blir fördömd.
And in that context, that certainly does not mean he that is not
true fast shall be damned.
Så i det sammanhanget är det helt klart att det kan inte betyda men den som inte är trofast ska bli fördömd.
But it means he that is not troende.
Utan den som inte är troende. Som inte tror att Gud är trofast.
That does not accept the gospel as true when
den
it is preached to him.
Tar emot evangelium så som sanning när det förkunnas för honom.
The Arnt Gingrich lexicon.
The Arnt Gingrich lexicon.
Gives the meaning to be faithless for only two passages in the New Testament.
Tar fram betydelsen trolös bara på två ställen i hela Nya Testamentet.
And it says that in all the other passages it means not to believe.
På alla andra ställen betyder det att icke tro enligt detta lexikon.
Now this of course does not lead to false doctrine.
Det här för inte givetvis till en falsk lära.
It would not be wrong to say that if they are unfaithful, God would still be faithful.
Det är inte falsk lära att säga att om de är trolösa så är ändå Gud trofast.
But the meaning, the regular meaning certainly fits very well here.
Men den vanliga meningen av detta verb passar ju mycket bra in här.
Because in verse 4, Paul talks about God being true and men being liars.
I vers 4 så framhålls det ju Gud så som sann och människan som en lögnare.
And when a man does not believe God's word,
och varje människa som inte tror Guds ord,
that's the same as saying that God's word is not true.
En människa som säger så, det är detsamma som att säga Guds ord är inte sant.
See, the words of God had been committed to the Jews.
Guds ord hade ju överlämnats åt judarna.
Many of those Jews did not believe what God said.
Men många av dessa judar trodde inte vad Gud sa.
And Paul says that they're when they did not believe what God said, they were saying that what God said was not true.
Men när de inte trodde vad Gud sa så var det då att säga att Gud ljuger, att det Gud säger inte är sant.
We might say that not to believe God is to say no to God in your heart.
Att inte tro vad Gud säger det är att säga nej till Gud i hjärtat.
And if one then says that God's word is not true, he's really saying that God is a liar.
Om man säger att Guds ord inte är sant, det är detsamma som att säga Gud är en lögnare.
That's why the Lutheran confessions say that if a man does not believe that his sins are forgiven, he is guilty of blasphemy.
Det är därför som den lutherska bekännelsen framhåller att om man inte tror att synderna är förlåtna, då är det hädelse, blasfemi. Då gör man Gud till lögnare.
Because he does not believe that what God has said is true.
Då tror man ju inte att vad Gud har sagt är sant.
In other words, God has said to all men, your sins are forgiven.
Med andra ord, Gud har sagt till alla människor, dina synder är förlåtna.
And if a man does not believe that,
om en människa inte tror det,
he is saying that that statement of God is not true.
Så säger han att detta Guds påstående är osant.
And this is what Paul has in mind here too.
Och det är vad Paulus har i sinnet här.
If some men do not believe,
om vissa människor inte tror,
then their unbelief does not make the faithfulness of God, the truthfulness of God, any less.
Då förminskar inte deras otroende hållning det, att de är otroende Guds sannfärdighet, trofasthet.
In other words, the truth of God's word does not depend on our believing it.
Med andra ord, sanningen i Guds ord är inte beroende av vår hållning om vi tror eller inte.
And as long as men have the word of God, even if they do not believe it, they still have the truth before them.
Så länge människorna har Guds rena ord så har de sanningen inför sig även om de inte tror den.
And as long as the truth is there, they can be brought to faith.
Så länge som sanningen finns där så finns möjligheten att de kan omvändas, föras till tro.
So it is a great advantage to have God's word even if you don't believe it.
Alltså är det ett stort försteg att ha Guds ord ibland även om man nu inte tror det.
Because as long as the word of God is there, there is hope that the man may be brought to faith.
Så länge som Guds ord finns där så finns det hopp om att en människa kan omvändas.
But if the word of God is not there, then there can be no faith.
Men om Guds ord inte är där, då kan det inte kan man inte komma till tro.
There is nothing to believe.
Då finns det ju ingenting att tro på.
And so it was a great advantage to the Jews to have the Old Testament, even if they did not believe it.
Så var det alltså ett, som det står här, ett stort företräde för judarna efter köttet att ha Guds ord ibland sig, även om de inte trodde det.
And nowhere in the Bible does it ever say that God is going to reestablish the Jewish people here on this earth as a great worldly kingdom.
Ingenstans i Guds ord sägs det att Gud ska återupprätta hela den yttre judiska nationen i denna världen.
In the New Testament we are told again and again,
i Nya testamentet får vi höra om och om igen,
that these promises that are given to the Jews in the Old Testament are meant for God's believing people.
Är avsedda för Guds troende folk.
They are true for all men.
Det är sanna löften för alla människor.
But they are accepted only by those who believe.
Men det tas emot bara av dem som tror.
And thus, and this is the advantage of the Jew.
Detta är nu judarnas företräde.
Not that the Jewish race can look forward someday to becoming the ruling race in the whole world.
Inte detta att hela den judiska nationen kan hoppas på att i en framtid bli den ledande nationen.
But that they had the word of God that could bring them to faith.
Utan att de har Guds ord och detta kan föra dem till tro.
Now this doctrine is very comforting for us too.
Den här läran är mycket tröstande också för oss.
If it is true that God's word is true without my faith.
Om det nu är sant att Guds ord, det är sant helt oberoende av min tro.
Then I can really be sure that my sins are forgiven.
Då kan jag vara helt viss om att mina synder är förlåtna.
Because God says to me, your sins are forgiven.
För Gud säger till mig, dina synder är förlåtna.
If I don't believe that, it's still true.
Om jag inte tror det, så är det likväl sant.
I will find no comfort in it and no hope in it if I don't believe it.
Men jag finner ingen tröst, inget hopp i det om jag inte tror det.
But the one thing that is certain is that I don't have to know first that I'm a believer before I can be sure that God has forgiven my sins.
Men vad som är sant är detta, att jag behöver inte först finna ut om jag är en troende innan jag får tro att Gud har förlåtit mig.
When I was a boy I used to think that God forgives us after we believe.
Jag var en pojke, då trodde jag att Gud förlåter oss efter det att vi har visat upp tro.
Instead of the other way around.
Istället för tvärtom.
And I always wondered whether I really was a believer.
Och därför så undrade jag alltid, är jag verkligen en riktigt sann troende?
I remember that the pastor said in one of his sermons that a Christian is not afraid to die.
Jag minns att en präst sa en gång i sin predikan att en kristen är aldrig rädd att dö.
And I understood that to mean that a Christian is never afraid to die.
Jag förstod det måste betyda att en kristen alltså aldrig rädd för att dö.
And I knew that I was afraid to die.
Men jag visste att jag var rädd för att dö.
And the only conclusion you can draw is if a Christian is not afraid to die.
Och den enda slutsats du kan dra då du får höra att en kristen inte är rädd för att dö.
And if I'm afraid to die.
Och jag är rädd för att dö.
Then I can't be a believing Christian.
Alltså är jag inte en troende kristen.
And if I can't be a believing Christian, then I can't have forgiveness of sins.
Om jag inte kan vara en troende kristen, ja, då har jag ju ingen syndernas förlåtelse.
And that troubled me very much for many years.
Det gjorde mig mycket bekymrad under många år.
I can't remember ever from my childhood doubting that Jesus had died for me on the cross.
Jag kan inte komma ihåg att jag någon gång under min barndom tvivlade på att Jesus har dött på korset.
I just took for granted that that was so.
Jag tog det för givet att så är det.
But I always thought that all that Jesus did was to make it possible for God to forgive me.
Men jag trodde det att allt som Jesus gjorde var att göra det möjligt för Gud att förlåta.
And I thought that God would forgive me if I was sorry enough.
Och jag trodde att Gud kommer nog att förlåta mig om jag är tillräckligt ångerfull.
Or God would forgive me if I would have faith.
Eller Gud kommer att förlåta mig om jag uppvisar tro.
But I always thought I wasn't sorry enough.
Men jag tänkte jag är inte tillräckligt ångerfull.
And I always thought that I didn't have faith because I was afraid to die.
Och jag tänkte jag kan inte vara troende eftersom jag är rädd för att dö.
And you, it robs you of all comfort.
Så berövar det dig all tröst.
But when you realize that God has forgiven us
long, long ago.
Men när du inser att Gud har förlåtit oss långt, långt tidigare.
And this is God's promise.
Och att detta är Guds fasta löfte.
And that God's promise is true whether I believe it or not.
Och att Guds löften är sanna helt oberoende av om jag tror dem.
Then I don't have to say I have to believe first and then God will forgive me.
Då kan jag inte säga först måste jag tro och sen kommer Gud att förlåta mig.
That always means to look for your certainty of salvation in your own heart.
För det betyder ju att man letar vissheten om frälsningen i sitt eget hjärta.
First I have to be sure that I'm a believer.
Först måste jag ha visshet om att jag är en troende.
And then I can be sure that God has forgiven me.
Först därefter kan jag bli viss om att Gud har förlåtit mig.
But if God's word is true, even if men don't believe.
Men om det är nu så som Paulus säger här att Guds ord är sant även om människor inte tror det.
Then I can say God has said my sins are forgiven.
Då kan jag säga att Gud har sagt mina synder är förlåtna.
And that is true whether I believe it or not.
Och det är sant om jag tror det eller inte tror.
Of course the only person who ever talks that way is one who believes it.
Givetvis den enda som talar så här är naturligtvis en person som tror det.
But in this way you can truly be sure of the forgiveness of sins.
På detta sätt kan du vara absolut viss om syndernas förlåtelse.
Because it doesn't depend on what I find in my own heart.
För det beror inte på vad du finner i ditt eget hjärta.
But it depends on what God has said in his word.
Utan det beror på vad Gud har sagt i sitt ord.
So what if some do not believe?
Så vad om några nu inte tror?
Shall their unbelief make the faithfulness of God any less?
Ska deras otro göra Guds tro fasthet om inte?
Paul says by no means.
Så import det.
It simply can't happen.
Det kan inte vara så.
Yes, he says, let God be true, but every man a liar.
Må Gud stå så som sannfärdig om och var människa är en lögnare.
So when a man in his heart does not believe what God has said.
Så om någon i sitt hjärta inte tror vad Gud har sagt.
When he says in his heart that what God has said is not true.
Han säger i sitt hjärta vad Gud har sagt det är inte sant.
When he says in his heart that God is a liar.
Han säger i sitt hjärta Gud är en lögnare.
When he blasphemes God in this way.
När han alltså hedrar Gud på detta sätt.
Then he does not make a liar out of God.
Då gör han inte Gud till en lögnare.
He only makes a liar out of himself.
Han gör sig själv till en lögnare.
So let God be true. And
Gud
every man a liar.
Varje människa en lögnare.
In other words, God remains true even when the human heart lies about him.
Gud förblir sannfärdig även när varenda människohjärta ljuger om honom.
And then Paul quotes the Old Testament.
Och så citerar här Paulus gamla testamentet.
And he says, in order as it is written.
Och han säger som det är skrivet på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt när man sätter sig till doms över dig.
The word which is translated finnas rättfärdig.
De ord som här är översatta med finnas, må finnas rättfärdig.
Is the word which is everywhere else, which is almost always translated rättfärdiggöra.
Är de ord som annars alltid brukar översättas med rättfärdiggöra.
You remember yesterday we had the word dikaios on the board.
Igår så skrev vi upp på tavlan ordet dikaios.
The just man.
Som betyder rättfärdig.
And dikaiosyne.
Och dikaiosyne som betyder rättfärdighet.
And here we have this word dikaio-o.
Och här har vi nu verbet dikaio-o.
Which is derived from the same root.
Som kommer av samma rot.
When this word was translated into Latin in the early church.
När detta ord översattes till latin i den tidiga kyrkan.
It was translated with the word justificare.
Så blev det på latin justificare.
And the Latin word etymologically means to make just.
Och etymologiskt betyder detta latinska ord att göra det som är rättfärdigt.
And this is the word then that was translated into Swedish and into German and taken over into English.
Och så fick vi alltså ordet rättfärdiggöra in i svenskan och liknande ord i engelskan och tyskan.
Rättfärdiggöra and in German rechtfertigen
och tyska rechtfertigen.
And in English simply the Latin word was adopted.
Och engelskan tog över det latinska ordet justificare och då blev det justify.
Now, Etymologically, that word should mean then to make righteous.
Men etymologiskt betyder det här då att göra rättfärdig.
But that's not exactly what this word means.
Men det är inte exakt vad det grekiska ordet ikaio betyder.
It means really to declare righteous.
Det betyder egentligen förklara rättfärdig.
To make a man righteous in the legal sense.
Att förklara legalt, juridiskt att en människa är oskyldig rättfärdig.
And if we would translate this sentence the way the word is usually translated, we would say, in order that you might be made righteous.
Och om vi nu skulle översätta vilka jo här i vers 4 på samma sätt som det annars översätts, så skulle det bli på det att du må förklaras rättfärdig.
No, the other way around. That to made rättfärdig, yeah. That du må vara rättfärdig. That du må rättfärdiggöras.
Att du må rättfärdiggöras.
Göras, yes. No. That God might be justified.
Att Gud må göras rättfärdig.
When this word is applied to man, it is translated rättfärdiggöra.
När det syftar på människan, då översätts det ju annars rättfärdiggöra.
And so here too we could say that God is rättfärdiggöras.
Och här det skulle vara att Gud rättfärdiggöras.
But evidently that cannot mean that we make a righteous God out of God.
Men det kan ju inte betyda att vi gör av Gud en rättfärdig, att vi gör honom till en rättfärdig Gud.
He is righteous.
Men han är ju redan rättfärdig.
He has been righteous from all eternity.
Han har varit rättfärdig från all evighet.
And he will be righteous to all eternity.
Han kommer att förbli rättfärdig i all evighet.
No matter what he does, he can never be anything else but righteous.
Det spelar ingen roll vad han gör, han kan inte vara någonting annat än rättfärdig.
And no man can ever make him righteous.
Och ingen människa kan göra honom till det ena eller andra.
But men can declare him righteous.
Men en människa kan förklara att han är rättfärdig.
Now, but how do we declare God to be righteous?
Men hur förklarar vi då Gud rättfärdig?
Well, how do we call God unrighteous?
Hur förklarar vi att han inte är rättfärdig?
What does it mean to say that God is not right?
Vad betyder det om vi säger att Gud har inte rätt?
That what he says is not true.
Att vad han säger är inte sant.
That is what it means to not believe God.
Det är ju att inte tro Gud.
So, but when we believe what God says.
Men när vi tror vad Gud säger.
That is the same as saying in our heart that what God says is right.
Det är detsamma som att säga i hjärtat vad Gud säger, det är rätt.
By our faith we declare him to be correct in everything he says.
Alltså genom vår tro så förklarar vi honom ha rätt i allt han säger.
So we justify him.
Det vill säga vi förklarar honom rättfärdig. Gör honom rättfärdig i den meningen.
When we believe his word.
När vi tror hans ord.
So the opposite then of making God a liar.
Motsatsen till att göra Gud till en lögnare.
Is to declare God to be a just and righteous God whose words are all true.
Är att förklara Gud vara en rättfärdig Gud som alltid talar sanning.
So let God be true and every man a liar.
Alltså låt Gud stå som sannfärdig, må var människa vara en lögnare.
The only way a man can be true then.
Det enda sättet på vilket en människa kan vara sann.
Is if he says that God is true.
Om hon säger att Gud är sannfärdig.
So David says that God should be just words.
Alltså säger David att Gud ska förklaras rättfärdig i sina ord.
And that he should win when he is judged.
Och att han ska vinna på rätt när man sätter sig till doms över honom.
In other words, when the word proclaimed to men.
Med andra ord för människor,
they are opportunity to sit in judgment on God.
Då får de ett tillfälle att sätta sig till doms över Gud.
They can either believe what God says or not believe.
Det vill säga att de kan antingen tro vad Gud säger eller inte tro det.
If they do not believe, then they are sitting in judgment on God.
Då sitter de till doms över Gud. Han är icke sant.
If they do believe what God says, they are, so to speak, and are saying that God is true.
Dömer han, talar sant, han är rättfärdig.
And then God wins.
Och så vinner alltså Gud denna process.
You also say that, didn't
you?
When God is by speaking to men, God gives men an opportunity to sit in judgment on.
Tillfälle att sitta doms över honom. Vi har ju också det här att låta oss gå till rätta med varandra.
And then says that God is wrong.
När då människor säger att Gud har fel.
He only makes a liar out of himself.
Då gör människan sig själv lögnare.
And if he says that God's word is true.
Om människan säger att Guds ord är sant.
Then God the case.
Så vinner Guds protesten.
And man can speak and happiness and hope.
Och så människan vinner frid, salighet och lycka.
And so it is always an advantage to have God's word.
Så det är alltid då ett företräde att ha Guds ord ibland.
Because this gives you the opportunity to make the right judgment on God.
Det ger dig den möjligheten att uttala den rätta domen om Gud.
The other side is also true.
Den andra sidan är också riktig.
But Paul does not
talar inte Gud om här. Nej, det talar inte Paulus om här.
Although he did allude to it in chapter 2.
Men kort anspelar han på det i kapitel 2.
Where he said that if the uncircumcised person keeps the law, he will bring judgment on the Jew.
Där han säger att om den icke omskurne tror Herren, så ska han sätta här till dom över den juden.
The Jews had the word of God.
Juden hade Guds ord. Men förkastade det.
By this they made themselves subject to greater damnation.
Därmed gjorde man sig till föremål för större dom.
Jesus says that the servant who knew his master's will shall be beaten with stripes.
Säger att den tjänare som känner sin herres vilja ska bli slagen med många slag.
So the man who God's word
and som har Guds ord
and rejects it
and förkastar det
will also receive greater damnation.
Och också en större fördömning.
So while there's a great advantage in God's word,
still needed företräde att ha Guds ord,
there is also a great responsibility in having God's word.
Så ett större ansvar.
These are the thoughts Paul is dealing with in these first four verses.
Det är innehåll som Paulus tar upp här i de första fyra verserna.
And we can stop there if there are any questions.
Vi kan stanna upp här om det är någon fråga.
Now in the next verses,
i nästa vers,
Paul says, if our righteousness commends the righteousness of God,
orättfärdighet tjänar till att uppfylla Guds rättfärdighet.
Now, in this context,
i detta sammanhang,
it is very our this refers to our to believe what the
what att orättfärdighet syftar på att vi icke tror vad Gud säger.
But if God's word remains true even if we do not believe,
om nu Guds ord förblir sant även om vi inte tror det,
then the truthfulness of God stands out so much more.
Så framstår ju Guds sannfärdighet ännu tydligare.
So our righteousness is so much clearer that God is righteous.
Det vill säga, alltså vår otrohet visade ännu tydligare att Gud är rättfärdig.
If a man by saying that God's word is not true only makes a liar out of himself.
För om en människa som säger Guds ord är inte sant bara gör människan själv till en lögnare.
That emphasizes how firmly God's word stands there as the word of a faithful and truthful God.
Så styrker det ju bara under hur fasta Guds ord står där, ord från en Gud som är det.
And so often wickedness clear glory of God.
Och det är ofta så att människors ondska Guds härlighet klar för oss.
When we want to find an example in the Bible of God, of a man who was saved grace, for example.
Om vi vill ur Bibeln ta fram ett exempel på en människa som har blivit frälst,
always perhaps of a man like the thief,
så tänker vi kanske på den disciplinen på korset.
In this connection, I ask my students when they come to this place.
Jag brukar ofta fråga studenterna när jag talar om det här stället.
To give me an example of a man who was saved by grace in the Bible.
Ge mig nu ett exempel från Bibeln på en människa som blev frälst av nåd.
And very often they say the thief on the cross.
Då säger de ofta rövaren på korset.
And I say, why not John, Saint John?
Och då säger jag, varför inte Johannes?
Why not Abraham?
Eller varför inte Abraham?
Why do we always think of the thief on the cross?
Varför tänker vi alltid på rövaren på korset?
See, that a man like Saint John should go to heaven doesn't surprise us very much.
Men detta att Johannes skulle komma till himlen, det överraskar oss inte så mycket.
But that a man like the thief on the cross should go to heaven, that surprises us.
Men att rövaren på korset skulle komma till himlen, det överraskar oss.
So where does the grace of God shine forth more clearly?
Så var skiner Guds nåd fram tydligast?
From the thief on the cross, right?
Från rövaren på korset.
Saint John is just as good an example.
Men Johannes är ett lika gott exempel.
He was saved only by grace too.
Han frälstes också uteslutande av nåd.
Not by his works.
Inte av genom sina gärningar.
And yet the grace of God to us is not as bright in John's case as it is in the case of the thief on the cross.
Men för oss framträder inte Guds nåd lika tydligt i samband med Johannes som i samband med rövaren på korset.
So the sinfulness of the man on the cross makes the grace of God stand out so much more clearly.
Vi ser alltså att den stora syndfullheten hos rövaren på korset visar för oss Guds nåd ännu tydligare.
Or just imagine, if you can, that Judas would not have betrayed the Savior.
Föreställ dig om det nu är möjligt att Judas Iskariot inte hade förrått frälsaren.
See, the Old Testament had foretold. Tell him the silver.
Gamla testamentet hade ju förutsagt att en av Jesu vänner skulle förråda honom för 30 silverpenningar.
So if Judas had not done that,
om nu Judas inte hade gjort det,
and if no other one of Jesus' friends had done that,
och ingen annan vän till Jesus hade gjort det,
what would we have to say about the Old Testament?
Vad skulle vi då bli tvungna att säga om Gamla testamentet?
We would have to say that the prophecy was not kept.
Vi måste säga att profetian slog inte in.
So what does Judas, by his betrayal, show about God?
Så vad visar Judas genom att förråda Jesus?
He also helps to show us that the prophecies of God are true, right?
Han hjälper att visa för oss att Gud håller sina löften, att han är sannfärdig.
So the betrayal of Judas sets forth the truthfulness of God.
Så detta illdåd, Judas förräderi, det gör klart för oss Guds sannfärdighet.
But think of what would have happened if, when Moses went to Pharaoh.
Tänk vad skulle ha hänt när Moses gick till farao.
When he said to Pharaoh, "Let my people go."
Han sa till farao, låt mitt folk gå.
And Pharaoh would have said, "If the Lord says that, they can go."
Om nu farao hade svarat, ja, om Herren säger så kan de väl få gå då.
We would not have that marvelous demonstration of God's power.
Då hade vi inte haft denna underbara demonstration av Guds makt.
So Pharaoh said they can't go.
Farao sa alltså, ni kan inte gå.
Who is the Lord that I should obey his voice?
Vem är den där herren att jag skulle lyda hans röst?
And then God sent the 10 plagues.
Och så sände Gud de 10 plågorna.
And Pharaoh finally said, all right, the men can go, but not the women and children.
Och då sa till slut farao, okej, männen får gå, men inte barnen och kvinnorna.
Then he finally said, the people can go, but not the cattle.
Till slut så sa han, okej, folket får gå, men inte boskapen.
But finally, when the last plague came,
till slut när den sista plågan kom,
Pharaoh said, get out.
Så sa farao, ge er iväg.
Not because he wanted to obey God.
Inte därför att han ville lyda Gud.
But in rebellion against God,
utan av revolt mot Gud,
he carries out God's will.
Han utförde Guds vilja.
So against the wickedness and stubbornness of Pharaoh,
så gentemot faraos ondska och envishet,
the great power of God is made clear.
Uppenbarades tydligt Guds makt.
These are all examples of how our unrighteousness, our wickedness,
det här är alltså exempel på hur vår orättfärdighet
makes the righteousness of God stand out so much more clearly.
Gör att Guds rättfärdighet framträder så mycket klarare.
I guess we have to stop there.
Good. Då tar vi...